P4 dokumentär.
Och det bara exploderar ut i skogen och allting börjar brinna. Och sen får vi bara se en storm komma. Träna ligger som pilbågar på backen och ett stor eldvägg kommer emot oss. Och då var paniken fullständig. Jag ringde min fru för att säga adjö, för att det fanns ingenting kvar att göra.
Branden kallas Salabranden, den största skogsbranden i Sverige i modern tid, och Reine omringas av eldstormen. Det här är berättelsen om livet som håller på att rinna ut i eldhavet. En insikt om livets skörhet, men också om hoppet och livsviljan. Och en lång väntan på en räddning ur ett eldinferno. Det här är P4 dokumentär. Jag heter Johan Thorén. Reine Öhlén äger ett åkeriföretag med några anställda. Det är mitt i den varma och torra sommaren. En gnistbildning från en skogsmaskin startar den brand som kom att bli den största skogsbranden i modern tid. Det är torsdag den 31 juli 2014 då Radio Västmanland rapporterar om en skogsbrand.
Det brinner rejält i skogen i närheten av Seglingsberg mellan Ramnes och Virsbo. Enligt de första uppgifterna är det ett område på drygt 30x30 meter som brinner.
Under de första dagarna av branden i Västmanland, som fått namnet Salabranden, jobbar Reine med att köra timmer. Alla dagar liknar varandra. Även till en början, den svarta måndagen, som kom att förändra Reines liv.
Jag körde mitt timmer i brandområdet då, eller det som blev brandområdet. Torsdagen och fredagen, ja, så det var vanliga arbetsdagar. Så att fredagen där, då började vi känna av elden lite. Att röken började komma åt det hållet, vinden låg på åt det hållet där vi var och jobbade. Men det var ju ingenting som man hade en tanke på skulle bli något större av det, i alla fall. Det var lite brandrök. Det enda man hörde det var att det var Salabranden. Så vi Sala, det är ju långt ifrån det vi är liksom. Så det tänkte man inget större på. Men visst, man var ju lite... Tänkte väl att det var ju torrt i marken och sådär va. Så att, men att det skulle drabba oss, det fanns ju inte på världskartan. För det var ju så långt ifrån. Så att det hade man ju inte en tanke på.
Vädret, det var väldigt varmt och det var torrt. Det hade inte regnat på jättelänge.
Nej, det hade ju inte regnat på närmare en månad. Och det låg ju på 30 grader, 32 grader i solen. Mer än då i vissa dagar. Va? Så att det var ju en riktig hög sommar. Och så att under de här förhållandena med värmen så var det ju lite otäckt med en brand. Då. Uppe på skogen där, runt Stabäck, då var vi och körde. Vi skulle ju egentligen köra skift om, men personalen var ju på semester den veckan. Då, så att jag körde själv då när branden utbröt. Och det som var på måndag, det var ju att röken hade blivit mer intensiv och brandområdet hade ju utökats då. Men allting man pratade om, det var borta i Gammelby, bortåt Virsbo. Och det var ju liksom 1,5 mil från där vi var och jobba. Så det var ju ingen fara. Hade ju inte en tanke på det. Visst, det var röket och det, ja, det var ju brandrök. Men nej, man tänkte inte på det någonting. Va? Så att vi kör jobba på som vanligt då. Och sen då... En av min personal då ville börja jobba och hans ordinarie bil då, den stod, skulle ha semester en vecka till, så han fick hoppa på, skulle köra skift med mig på timmerbilen. Så att på eftermiddagen så ringde jag och talade om för honom att jag hade lossat kryl på att vi skulle byta skift i Stabäck då. Så att han kom ju dit då.
Och den femte dagen, den svarta måndagen, är nu branden helt utom kontroll. En polisspärr upprättas vid Engelsbergskorset där Reines skiftbyte Robban fick passera.
Och han hade inte varit i det här området och körde med mig någonting, i och med att inte han var ordinarie på timmerbilen. Så att, det var en annan väg han skulle in på natten. Så att vi tar vår skåpbilen då, som vi har till skiftbyten, och åker iväg och tittar på en annan väg. Där han ska in då, så han hittar dit på natten. Och när vi är på väg tillbaka, det är då vi möter den här fruktansvärda elden då. Först då säger Robban så här, vad fan, det lyser ute i skogen, vad är det som lyser? Ja, och sen hann vi inte mer reagera på det, att det lyser ute i skogen, så smällde det till och slog ner som brandbomber. Eldklot som slår ner runt om i skogen, runt bilen, och det bara exploderar. Det är som bomber som slår ner, alltså allting anständs på nolltid när de här slår ner. Och sen blir det totalt kolsvart framför bilrutan. Vi har sikt på några decimeter, bara en halv meter kanske. Då kommer ju röken. Det blir alltså, det kommer en svart vägg av rök. Och vi hinner knappt reagera, så i den här röken så skingras det till slut. För det börjar blåsa som en storm där uppe på skogen. Och så ser vi ett orange hav. Det bara lyser upp orange allting. Och så är det orange runt omkring. Och då är vi mitt inne i eldhavet. Alltså. Och i det här orangea, det ser vi hur träna böjer sig och ramlar omkull. Och jag sa det åt Robban, för fan, i med backen. Vi backar härifrån liksom. Och vi såg ju knappt någonting. Va? Men han backade och pang, så smalde ju ett trä som hade rasat ner bakom oss. Och då sa jag det här får vi bära eller brista. Men det, gasen i botten rakt fram, vi flyr ifrån det här. Kommer, det är så svårt att säga, 7500 meter, och där ligger det stora brinnande träd över vägen också, och då är vi fast i det här. Då sitter vi fast och då är paniken fullständig. Usch. Elden kommer med ungefär 50 km i timmen efter backen, och i trädtopparna ännu högre. Jag kommer inte ihåg, men det var alltså stormvindar som blåste där alltså. Och det har ju flera sett också, att det var ju något fruktansvärt vilken vind det var. Så att det, i den där stormen, alltså det var ett dån som kom. Marken skakade, det dåna och ja, det bara rusk allting. Det var så vidrigt just det där ljudet, hör alltså, det är bara dåna. Så jag och Robban, vi hade panik, så att vi tar oss ur bilen. Man har inte en tanke på att sitta kvar i en bil i det där läget. Och vi ska liksom fly från elden. Efterhand så kan man ju vara klok och tänka att vi hade inte haft en chans vad vi än har gjort, för vinden kommer från sidan. Men vi sprang ju åt det hållet där vi kom ifrån. Och började springa alldeles bakom bilen. Där snubblar jag omkull. Och Robban han försvinner in i röken, så jag ser han inte. Och när jag reser mig upp då och ska fortsätta springa, då faller ett trä över vägen 10-15 meter framför mig, och som en brinnande fackla, och jag hade ingenstans att ta vägen, så jag blev kvar där då. Och Robban var ju borta, jag visste ingenting vad som hade hänt med honom, och man hade ju panik. Det blev ju så efter jag hade snubblat där och kom upp på benen igen, man blir ju inte rationell, utan man springer runt där och försöker och hitta lösningar på allting. Och jag tog mig ner till timmerbilen där den stod, för den stod inte så långt ifrån, och tänkte att jag flyr med den, för då kan jag ju köra över trän med lastbilen och allting. Så jag hoppar in i den och kör igång den då, får igång den, lägger i en växel och så ska jag börja köra, och då tvärdör den. Den är helt död. Och jag försöker starta den igen, det går inte. Ja, då förstår jag att det är ju syrebrist, det finns ju ingen syre till motorn. Så den gick ju inte. Själva eldstormen gick över så fort, va? Så träna, grenverk och det brann ju upp på nolltid, va? Men sen brann det ju i backen. Det var ju alltså som en stor glödbädd, det var ju illrött allting i backen, och till och med jorden har brunnit upp. Det är bara stenar och svarta rötter, det är allt som finns kvar alltså, ja, jorden har brunnit upp helt enkelt alltså. Det var ju så fruktansvärt hett, och det är ju då jag får se den här rotvältan efter dikeskanten och som det ligger vatten i under då. Så det är ju den jag hoppar ner i och tänker att det här blir ju min räddning i alla fall. Men det går ju en stund då, och så kommer ju en stor eldvägg kommer ju upp efter dikeskanten rakt framför mig, som en storm då, och det bara brinner, så jag kastar mig upp på vägen och där är ju där jag blir liggande sen då i de här 2,5 timmarna. Och man har ju sån panik. Det sista man vill det är ju att lämna livet. Så är det ju. Och ja, då hade man ju dödsångest. Det var ju bara så. Jag förstod att det här är slut. Det finns inget mer att göra. Och det enda jag har i tanken det är att ringa till min fru och säga adjö. Att hon ska ta hand om barnen. Och jag älskar henne och jag älskar barnen. Och hon ska göra det bästa av sitt liv. Liksom. För det här är slut. Det fanns inget annat.
Vad händer när man får den insikten?
Ja, den insikten, innan jag kom till den insikten, så det fanns känslor som sprutade i hela kroppen. Det är alltså man höll på att spy ner sig, man höll på att pinka i brallan och göra allting. Det går inte att beskriva den känslan i kroppen liksom, innan man insåg att det här är slut, det finns inget mer. Och det gör ju så fruktansvärt ont också, det är ju så hett, det är ju så fruktansvärt hett va. Nej, så jag ringer min fru för att säga adjö. Det är det jag gör.
Jag var i stallet med 2 av våra barn som rider. Och egentligen var det meningen att jag skulle följa med ut för grabben och de ska rida ut i skogen. Men precis när jag skulle börja i ordning min häst så tänkte jag att jag struntade i det, för att jag hade bara shorts och dumma tofflor som var inte så bra att rida i. Och ja, tur var väl det, för att jag har nästan alltid telefon med mig, mobilen, men inte när jag rider, då lägger jag den i bilen då. Så det gick väl bara en stund när de hade ridit iväg, så ringer Reine och säger att han är fast.
Jag skrek att jag sitter fast. Det är över, jag sitter fast. Det är slut nu. Och hon förstår ju inte vad jag menar. Hon tror ju att jag sitter och vickar omkull med timmerbilen. För jag var ju där och körde timmer. Så hon tror ju att jag sitter fast i en trave med timmer. Att det har hänt någonting. Och hon var ju i stallen med barnen. Men lyckas få med sig en gemensam kompis som vi har. En gammal skolkompis till mig då. I bilen, så han kör. Och för hon vet Camilla ungefär var jag är någonstans. Och han ringer till SOS och larmar att det är något diffust, att det har sitter någon olycka som har hänt. Och de tror ju att det är en krock med lastbilen. Han uppgav mitt telefonnummer till dem på SOS. Och sen fortsätter de emot det jag är nere mot Engelsberg då. Och när Camilla kommer en bit ner då förstår ju hon att jag är ju fast i elden. För hon ringer upp mig flera gånger och har min telefon. Och hon förstår ju att jag är fast i elden. Men de avbrottena som hon och jag har i telefonsamtal, så hinner SOS ringa upp mig.
Hallå Reine.
Hjälp mig för fan. Hjälp mig nu.
Vi kommer till dig. Jag har ambulans och brandkår på väg.
Jag vinner upp. Mitt på vägen.
Mitt på vägen.
Och ligger brand runt på båda sidor också.
Kan du säga vart du gick in någonstans?
Va?
Vart gick du in någonstans? Från Engelsberg mot Sala upp mot Krönö. Alltså mot Hästbäckkorset.
Ja, precis.
Ja.
Mitt på vägen.
Nej. Mitt på vägen. Vi kommer, Reine. De är på väg.
Skynda på vägen.
Hon Lisa på SOS Alarm. Hon är ju, funderar ju på vad hon ska göra. För hon ser ju brandbilarna är på väg upp emot mig. På sin karta som SOS har. Men sen ser hon ju hux hur de backar därifrån. Så hon får ju förtvivlan, för hon pratar ju med mig i telefon. Att ni är på rätt väg. Där är han ju. Men de förklarar för henne att det går inte att komma fram. Det ligger träna över vägen och det är alldeles för varmt. Det går inte.
Jag blir upp. Jag blir där upp. Bomba med vatten.
Ja, jag ska prata med dem. Vänta lite.
Så hon tar ju ett eget beslut och ringer upp Ramnes, ledningscentralen där, till han som håller i helikoptrarna.
Robin Jonathan.
Hej, det var SOS.
Hallå.
Han behöver vattenbombas, för han är på väg att brinna upp nu.
Jag ska ordna vattenbombningen. Ordnar du larmningen om det är Salas eller det är Fagersö? Jag vet inte vilket område.
Vi har dragit dem. De är på väg.
Då ska jag vattenbomba där.
Bra, tack. Ja, tack. Hej.
Hjälp mig!
Lisa Bäckström på SOS Alarm tappar nu kontakten med Reine. Reines fru Camilla kommer nu fram till Engelsbergskorset där en avspärrning upprättats.
Och när vi kommer ner dit så är det ju brandbilar och ambulans och polis och militärer i full aktivitet då när vi kommer dit.
På Camillas telefon, hennes batteri tog slut, var då ringde de från mammas telefon, om vartannat ringde hela tiden. Och jag svarade och jag la på luren och sådär. De försökte peppa mig hela tiden att det kommer hjälp, håll dig vid liv, vi älskar dig, vi tycker om dig. Och jag hade ju panik, alltså man skrek och man grät och man om vartannat och jag kommer att dö och det går åt helvete det här. Och ja, det är alltså hela känslor och registret. Både min mamma och min fru har ju, ja, de gjorde ju ett under egentligen och peppade mig hela tiden. Och vilket, vad de måste, det har ju min fru sagt och min mamma, så maktlösa. Så fruktansvärt maktlösa. De står där nere i korset och det står alltså drygt 40 man bredvid militärer och brandmän och ingen kan göra någonting. Och jag skriker liksom hela tiden att hjälp mig, rädda mig, vattenbomba mig. Får jag vatten? Jag måste få vatten på mig. Det var liksom det jag höll på att tjata om hela tiden. Så att det kan inte ha varit roligt för dem. Den här tiden uppe i skogen, alltså man förtränger ju lite, va? Så att ja, man kommer inte ihåg allting då, men de kommer ihåg allting. Det var ju fruktansvärt för dem att höra det här. Så att där har väl min fru sin mardröm i det korset. Jag ligger där uppe och har min mardröm uppe i skogen.
Ja, det är ju alldeles fruktansvärt. Jag hör ju paniken i hans röst. Han är ju säker på att han ska dö och att han brinner upp helt enkelt. Jag försökte ju lugna han och jag såg ju brandbilarna åka in emot han. Så jag trodde ju att snart så får han den hjälpen han behöver. Men det var bara det att jag såg ju att brandbilarna kom tillbaka. Fast jag berättade ju aldrig det för Reine. Men jag försökte hålla han så lugn som det gick. Jag hörde ju paniken, jag hörde hur rädd han var och att han trodde att han skulle dö. Jag trodde nog inte att det var så illa som det var.
Björn Svensson är en erfaren brandman med många år i yrket. Han och kollegorna Mikael Bergner och Tommy Töjke blir beordrade att lämna trafikolyckan som de uppfattat på radion. Den olycka där Reine är fast i branden. Faran är för stor.
Kommer ner till korsningen igen då och kliver ur bilen. Sen hinner jag bara gå några meter. Då ser jag en dam stå och prata telefon. Och sen får hon ögonkontakt med mig där och då säger hon så här, nu håller han på att brinna upp. Snälla, gör någonting. Och då kände jag att, då förstod jag att det var personen det handlade om, vad som låg där uppe. Och han lever. Och det kändes ju så här, nej, vi måste göra någonting. Så, och då samtidigt har Micke och Tommy gått lite längre ner efter vägen där. Så jag springer ner till dem och förklarar läget, att jag hörde att mamman pratade med sin son och att han lever och att han håller på att brinna upp.
Men så lyckas, hörde ju, stannade ju de i korset, för de såg att det var ett kaos bara. Så hörde de ju min fru och min mamma i telefonen att det fanns ju någon som levde uppe i skogen.
Så, och då säger Micke så här att, men om vi bara kunde ha rökskydd på, för det var ju det som var begränsningen då. Och i samma veva ser jag en släckbil åka iväg där, så jag springer i kapten och dunkar på dörren till baksätet då och säger att jag måste ha två rökskydd. Och stöter väl på lite protester från den här bilen. För den här bilen var på väg att åka till Reine från andra hållet. Och jag slänger in dem i ett skåp på den här tankbilen. Och grejen är den också, vi har ju bara larm eller byxor och uniformsbyxor och t-shirt och lågskor. Så att, och mitt larmställ visste jag inte vad det var då. Så det fick bli ett t-shirt och rökskydd tänkte vi åka upp igen då. Och precis när vi ska åka, då kommer Mats Andersson då, som var, man kan säga att han var sektorchef då vid den här korsningen, att fråga vad vi skulle göra. Och då säger vi helt enkelt bara att vi ska åka och hämta han. Och då blir han tyst en liten stund och ja, men det är ert beslut liksom, att det är inte min order. Nej, det är lugnt, det är vi helt på att klara med, det är på eget bevåg.
Och det blev väl min räddning, för att De bestämde sig helt enkelt för att vi går upp, trotsa räddningsledaren, för det var bestämt ifrån högsta ledningen i Ramnes att ingen fick gå upp och rädda mig, för det var för farligt. Och det har jag full förståelse för, man kan inte offra flera människoliv för ett liv, det går ju liksom inte, för det var ju farligt.
Telefonen som du pratade i, den, du la den på asfalten?
Ja, den la jag på asfalten. Fingrarna var ju till slut så sönderbrända liksom, så jag kunde inte hålla i det. Och det gick ju inte, så de låg på asfalten och samtidigt låg jag med ett öra uppe, ja, på telefonen och försökte att prata och dregla om ett annat, jag vet inte riktigt. Men ja, jag försökte på det viset. Och de var ju fruktansvärt heta, telefonerna också, så det är väl, ena öra är väl lite bränt och det är väl säkert efter telefonerna då, men just den fläcken jag låg på, den var lite upphöjd ifrån omgivande terräng. Hade jag legat 5 meter åt något annat håll så har det varit en helt annan utgång. Va? Utan det som var, det var ju att luften cirkulerar ju något så fruktansvärt. Det var ju som en tornado nästan. Alltså det cirkulerar ju, de som såg det på håll liksom såg hur det bara snurrade runt. Va? Och det var ju det brann ju så kraftigt efter backen så det fick ju inget syre, så det tvingar ju liksom ner syre ifrån omgivande atmosfär. Va? Så att det jag låg, det kom liksom friskt syre efter backen och så kom värmen. Och friskt syre och värme, så där höll det ju på hela tiden. Va? Men just det där att jag fick in friskt syre mellan och kom efter backen, det är ju stor del att jag lever idag också. Så på slutet vet jag, det kanske var 20 minuter, en halvtimme innan brandmännen kom upp och räddade mig, då spricker mina fingrar som man kokar en korv. Jag låg och såg liksom hur fingrarna sprack upp på vänsterhanden och det gjorde ju så fruktansvärt ont. Va? Men jag hade ju så ont i resten av kroppen så man var apatisk, man ryckte på axlarna. Jaha, det också. Ja.
Brandmännen Björn och Micke letar sig nu fram genom en stark hetta och en tät rök för att försöka hitta Reine.
Jag och Micke går där på den här vägen och det är rökigt. Ibland ser man 1 meter, ibland ser man 5 meter och det blåser och det brinner. Och det är så svårt att förklara. Till slut, efter ett tag, då kommer vi fram till den här timmerbilen. För det hade ju fått uppgifter om att han skulle ligga vid en timmerbil. Och vi börjar leta i timmerbilen, vi letar under, runt omkring och vi hittar inte. Och vi ropar och efter honom och sådär. Och då vet jag inte vad han heter än, så vi ropar ju hallå och sådär. Och just området kring timmerbilen där det är väldigt bränt. Så jag tänker, hoppas att han inte ligger där ute för då.
Livslågan flämtar och Reine känner att slutet är nära.
Och då kom jag till den här insikten att nu vill jag bara somna. Jag sa det till min mamma och min fru också i telefon att låt mig vara, ring inte upp mig, jag vill bara somna in här.
Ja, det var ett adjö-samtal, det var det.
Hur kändes det?
Självklart helt fruktansvärt, men man hoppas ju ända in i det sista att det inte ska sluta så, att hjälpen skulle komma fram, och lyckligtvis så gjorde det ju det. Men det är klart att man ibland trodde, när man såg brandbilarna komma tillbaka, man var ju fruktansvärt frustrerad och framförallt maktlös. Maktlösheten var fruktansvärd. När man inte kunde göra någonting, att man såg att de hela tiden kom tillbaka. Jag trodde ju att han hade blivit medvetslös, helt enkelt. Men han stängde ju av telefonen, han orkade ju inte prata längre. Så då var det ännu mer panik, att jag sa ju till ambulans och räddningspersonal allihopa att han, nu är det kört, att nu är han medvetslös, nu är det riktigt bråttom.
Och jag fick min mamma att lova mig då på slutet att man har ju den föreställningen hur en bränd ser ut. Man har ju sett på filmer och grejer och jag sa det till min mamma att du får lova mig att Camilla, hon får inte se mig efter det här. När de kommer upp och tar mig, så hon får inte se mig, utan hon ska ha minnesbilden av hur jag såg ut före det här. Hon får absolut, så jag fick mamma att lova det då. Sen såg de mig på billysen längre upp efter vägen. Så jag funderade, vad fan, är det bilar från andra hållet som kommer då? Men då var det ju våran skåpbil som jag och Robban hade åkt i, som stod mitt på vägen där fortfarande.
Så då springer vi till den här bilen då och letar. Det är en liten skåpbil, en liten transportbil. och letar runt i bilen och ropar. Och så ropar vi ännu högre. Då hör vi någonting längre bort där. Åh, liksom svarar. Och vi springer fram då. Och där ligger ju Reine. Mitt på vägen.
Och då när jag hörde deras röster. Det var ju... Ja, det var ju ett under. Jag vet inte vad man ska beskriva det. Men av någon anledning då fick jag liksom horn i pannan. Och tänkte att det här jävla ska jag fixa. Det är bara så. Det som var, det var att då hade jag legat alltså 2,5 timme i brasan. Så att jag hade ju inga krafter, ingen kroppssvett. Jag hade ju ingenting. Jag var ju helt slut.
Björn, som du berättar om, en av brandmännen, han hittade dina skor och de hade du tagit av dig.
Ja, de hade jag tagit av mig där uppe i skogen. Troligtvis var jag stålhätta. Det var ju jobbaskor. Så att det var väl säkert att stålhättan var jättevarm. Så jag hade ju plockat av mig skorna och ställde dem pedant bredvid mig sådär. Så de tyckte det såg lite, ja, kanske groteskt ut att jag låg där och skorna stod fint ställt. Så frågade mig vad skulle vara pedant ända in i döden.
Och det första jag tänker, fan vad stor han är. Det här blir jobbigt alltså. Och sen upptäcker jag hur pass svårt brännskadan den är. Och det har jag erfarenhet från när man har tagit ut folk från hus och lägenheter. När man är svårt brännskadad, det är inte lätt att ta i dem då. Och så såg han ut då, åtminstone på armarna. Så jag tänkte, det här blir svårt att bära han. Och han är stor och tung. Vi hade ingen utrustning att kunna bära han med.
De tog tag i under armhålarna på mig och reste mig upp då, så jag stod på fötterna. Och det efterhand så spräckte de då in i armhålarna. Så det har de fått sytt och gjort i ordning då. Men det var enda sättet att få upp mig. Och så funderade de på hur fan de skulle få ner mig i skogen där, för att det var ju varmt. Och de var ju helt slut de också efter den här promenaden upp i skogen då. Och för de tänkte, vi kan ju inte bära ner den, det går ju inte.
Och så kom jag ihåg att vi försökte få på han sina skor, men det gick inte. Och då tog jag av mig mina skor, men de var ju mindre, det kunde jag kolla. Så de fick jag ju inte heller på sig. Sen började vi gå, helt otroligt. Att han ens kunde gå, med tanke på de här skadorna. Så att han orkade gå de här 1,2 kilometerna, det är för mig helt ofattbart.
Så jag gick ju, alltså jag fick aldrig på mig skorna igen. Så när vi gick, då gick jag ju bara strumporna. Och det som visade sig efterhand var ju att brandmännens skosulor hade ju smält bitvis där uppe i skogen på asfalten. Och på ett ställe då, där ligger det trän över vägen som vi kommer inte igenom. Och på sidan av vägen, alltså där är det ju, det är bara en glöbel. Det bara glöder allting. Jag gick med hjälp av dem då genom den här förbannade glöbädden på sidan av vägen. Och de gick före och bröt omkull kvistar och skit som var i vägen då. Och det som är det är att jag har inte en brännblåsa, jag har inte en skråma, strumporna är intakta, det finns inte brännmärken på dem heller, någonting. Så att de säger, förstår ju liksom inte hur jag har kunnat klara fötterna, och det fattar inte jag heller. Men det gjorde jag på något jävla vis har jag gjort det, var det, jag vet inte, ibland så blir man nästan religiös och tror att det är någon annan. Men ja, alltså de är helt intakta fötterna. Det finns inte brännmärke. Så det är konstigt, alltså jättekonstigt. Men så är det. Det gick bra till och från då. Sen orkar man inte längre. Jag fick stötta mig på dem och så fick jag syrgas. Och så hade jag, vet jag, Björn berättade för mig att jag hade frågat hur jag såg ut. För det var jag intresserad. Och han sa ju det att han hade funderat på vad han skulle svara. För han ville ju inte ljuga heller. Va? Men han sa att du är bränd. Sen sa han inte så mycket mer. Det de trodde, det var att jag hade förlorat hela ansiktet. För när de kom upp i skogen och hade fått upp mig, så hängde ju hela ansiktet. Det var bara skinnslamsor från ansiktet. Ifrån armarna så hängde det skinnslamsor. Ifrån fingrarna på ett par decimeter nedanför fingrarna. Det var liksom bara slamsor. Så de var ju bergsäkra på att öron, näsa och läppar, allting är förlorat. Fick jag ju syrgas utav dem, och när de tog av mig syrgasmasken så var ju halva ansiktet kvar i syrgasmasken. Så att ja, jag såg för jävligt ut helt enkelt. Men vi promenerade, försökte sakta men säkert ta oss ner, och marken nedanför vägen, det var ju bara en glöbel. Det var bara ren glöbel.
Och vi lyfter bort lite trän, men sen kommer vi till ett ställe där en 4-5 trän som ligger lite som ett plockepinn där, och då blir det svårt att lyfta bort. Så här får regnet gå då i strömfötterna, ibland över, ibland in i skogen, i glöd, och så går vi vidare. Och hästen. Och ibland så är det nästan så att vi får släpa han, men för det mesta så går han, otroligt nog då.
Ja, vi kommer ju förbi de här träna och det, och när vi väl kommer förbi det så, så Tommy som satt kvar nere vid brandbilen. Han hade ju sikt, röken började skingra sig och allting. Så han hade ju sikt då på några 100 meter. Och ur den där röken, det kommer vi gående. Och han sa ju det, Tommy, det var ju en lättnad att se. Det var ju något enormt, sa han. Men... Så vi kommer ju ner där och han funderar ju liksom... För då låg det 4-5 jättestora granar fällda över vägen. Hur fan de skulle få förbi mig för de där träna. Så han hade väl tagit någon steg, skulle ta någon steg eller höll på med någon steg från brandbilen där och skulle göra en bår som de skulle lägga mig på och lägga, ja, bära mig över den här träna. Och ja, han har berättat det här, jag kommer inte ihåg det, men när vi kom i närheten där och Tommy kom upp och skulle hjälpa oss, så hade han sagt, nej men du, har jag gått den här biten grabben, då går jag väl för fan resten också. Så att jag hade väl nästan tvingat dem att gå före genom det här träna och bryta av grenar och grejer. Jag hade stöpplat bakom och kom igenom det här grenverk. Då vågade inte ambulansen heller åka upp så här långt som brandbilen var. Sen stod ju lite längre ner mot avspärrningen. Så att de kastade in mig i bagageluckan på en gammal karavellbuss, en hyrbil som de hade. Och skjutsade ner mig till ambulansen då med benen hängde utanför bagageluckan.
Det blir lite kontraster. Jag, Micke och Reine kommer där i t-shirt. Och där står fullt med manskap som är rökskydd på och är beredda. Det sista jag ser av Reine är att vi har lagt han i bagageluckan på den här hyrbilen. Och sen åker han väg där i röken. Och då liksom släpper jag allting för Micke, mig och Tommy då. Den här anspänningen vi hade. Jäklar vad glad vi var. Vi kramades och... Det var som att dra ur en plugg. Trött blev jag. Så in i bomben. Så här, åh. Men det var en härlig syn att se hans fötter sticka ut från den där bagageluckan. Den där hyrbilen. Och sen ner genom röken. Då.
Sen kom jag ju in i ambulansen. Då och jag vet att vi får stå och vänta på en annan ambulans. Med en smärtsköterska i som kan det här med smärtlindring riktigt bra. Då. Så att det kommer jag ihåg. Jag hade jätteont. Det hade jag nog fruktansvärt ont. Va? Och som tur var är väl de minnena rätt så långt bak. Va? Men jag hade ju fruktansvärt ont. Va? Jag hade ju legat i ambulansen och skrikat att jag hade ont. Va? Så hade ju den här andra ambulansen kommit med smärtsköterskan. Då, och då var ju Camilla med också då i ambulansen. Då, fast hon satt fram i passagerarsätet och så hon såg mig inte. Men då hade smärtsköterskan sagt att nu får han grejer i sig här. Så han kommer bara att ligga här och jodla. Och så jag fick väl i mig några riktiga grejer där och så att då hade väl smärtan försvunnit mer eller mindre då, så. Sen är jag borta. Det jag tror som jag har inbildat mig lite, det är att innerst inne så finns det en sån fruktansvärt livsvilja hos människan så att man ger inte upp. Finns det minsta lilla halmstrå att dra i så gör man det. Och det var väl det jag gjorde och det var väl det som lyckades att jag sitter här idag. Så att ja, det, jag tror det finns en fruktansvärt livsvilja hos människor. Ja, men det är så fruktansvärt mycket olika faktorer. Alltså det är ju så mycket tur också. Björn, Tommy, Mikael som av en händelse kommer dit precis i rätt stund och lyckas höra samtal från min mamma och min fru. Bara en sån sak är ju osannolik. Tyvärr då så hade inte mina arbetskollegor och mina anställda samma tur som jag hade. Honom hittar de ju, ja, de säger det 10-15 meter från där de hittar mig. Hittar de honom. Och ja, han var illa bränd. Det gick väl rätt så fort i alla fall. Men han hade inte samma turen med sig.
Vad tänker du om det?
Ja, det är ju så tragiskt, alltså det är ju någonting som jag bär med mig och kommer att bära med mig resten av livet. Det är ju jättejobbigt, det är fruktansvärt jobbigt. I början i Linköping tog jag ju åt med allting, det var ju mitt fel. Det var ju mitt fel att vi var där. Det fanns ingen annan, det var mitt fel att han var död. Det första jag hade gjort, för jag var ju nedsövd, jag låg i respirator. Och jag hade vaknat upp efter några dygn nere i Linköping och... titta upp då, och då var min fru och min mamma inne på rummet tillsammans med någon sköterska. Och jag hade tittat upp och tittat på Camilla och sen hade jag mimat Robban. Det var liksom det första jag hade gjort. Och hon kunde väl inte dölja, hon sa ingenting, men jag såg på henne att det hade gått, inte hade gått bra. Så då hade jag slutit ögonen igen och så hade tårarna kommit. Det var liksom det första, och jag tog åt mig det där, något fruktansvärt alltså. Sen fick jag mycket kuratorshjälp ner i Linköping, men jag bearbetade det här, va? Och det är ju inte mitt, det var ju en olycka, va? Men elden var ju 1,5 mil därifrån. Det fanns ju inte på världskartan att den skulle komma dit. Det var alltså skogsentreprenörer som var satt i maskinerna i skogen och avverka samtidigt. De visste ju inte heller att elden var i närheten. Va? Så att det är ju mycket tur och fruktansvärt otur. Jag vet inte hur jag ska säga. Men just Robban kommer jag ju få bära med mig resten av mitt liv. Så är det. Jag tänker på honom varenda dag. Och vi bor i ett litet samhälle här i Söderberke. Och Robban var också här från Söderberke. Alla kände Robban, för det var en sån här kille. Man ringde till han liksom, jag behöver hjälp. Robban, han kom, han ställde upp och han fixade. Och han var barnkär med sina brorsbarn och väldigt omtyckt kille. Hjälpte många här i samhället, va? Och så när begravningen var, så var ju så gott som hela Söderberke där i kyrkan, va? Och det var, jag hann ju komma hem precis då ifrån Linköping också när begravningen var. Så att det var fruktansvärt tufft, va? Och alla känner Robban, och men det är ju ingen som beskyller mig. Det är, alla förstår ju att det var ju en olycka det som hände, va? Men det är så, det är svårt. Det är en människa som omkom i sin bästa ålder, 30 år liksom. Det ska inte behöva hända. Det är så onödigt. Det är så en onödig olycka. Det har inte behövt hända överhuvudtaget om räddningstjänst och allting hade varit ute i tid liksom och spärra av vägar. Men ja, det var en katastrof, säger man. Så att ja.
Du var besökt hans grav.
Ja, jag första gången var på alla helgorna. Och det var bara någon vecka efter begravningen var alla helgorna helgen. Och jag sa det till min fru och mina barn att vi går upp och så sätter vi ett ljus för Robban i minneslunden. Så när vi gick upp dit och så tittade jag, gick genom kyrkogården, så får jag se ett ljushav på ett ställe där. Så jag går dit och tittar, och då står det ett träkors där. De har inte hunnit fått dit gravstenen, men står det Robert Svensson på där. Och då bröt jag ihop ordentligt. Dels för att det blev så verkligt då, och sen ligger det två andra yngre grabbar som omkom i en bilolycka för några år sedan här från Söderberke också. Men sen är det att bredvid Robbans grav så är det tomt där. Då mina hjärnspöken säger att det skulle jag ha legat egentligen också. Så att det var hemskt alltså. Då bröt jag ihop. Då blev det verkligen, jag fick se graven och sen där ett ställe där jag egentligen skulle lägga också. Så att det var tufft. Det var riktigt riktigt tufft. Och det är tufft än idag att gå upp dit, men jag brukar gå upp dit och sätter ett ljus och står och filosoferar, för det är fint, man ser ut över sjön, barken och sådär, va? Så att, men det är jobbigt. Det är väldigt jobbigt.
Du har lyssnat på P4 Dokumentär när Reine var fast i Salabrandens eldhav. Det här programmet och alla andra P4 Dokumentärer hittar du i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Johan Thorén.